Den første berättelse är i år 2016. Och på ett äldre boende sitter gästerna till middag. När plötsligt har en av damerna besvär. Hon har fått hamburgaren in i halsen och ingen luft kommer igenom. Men det här är inte vilket äldreboende som helst. För bredvid henne, 96 år gammal, sitter Dr. Henry Heimlich. Hans som har spridit den så kallade Heimlich-manövern, det är ett uttryck för att få loss mat som fastnat i halsen. Han har teoretiska kunskaper har gjort manövern känd världen över. Han var nu 96 år gammal. Nu kommer hans chans att göra det på riktigt. Och frågan är, spelar hans kunskaper någon roll? Ja, han har teorin. Kan han göra det i praktiken? Han är förväntad att höra slutet på den berättelsen. Men pastorn när jag bodde i London, han berättade den här berättelsen när han predikade från Romarbrevet 12. Och det är en bra fråga för oss. Spelar kunskaperna någon roll? Ja, Paulus har i 11 kapitel utlagt frälsningsbudskapet. Men kristen tro är mer än teori. Det är ett helt liv med praktiska följder. Och en del har uppfattningen att det spelar ingen roll vilken religion du har. Bara du är en bra människa. Men det kanske själv är här som tänker så. Men vilken tragedi, mina syskon, om vår tro gör så lite skillnad. Men om den gör skillnad, tänk vilket vittnesbörd om Guds kraft att förvandla. Nu för tiden har kulturkristenhet fått mer uppmärksamhet. Och många idag ser behovet av kristna värderingar. Det är positivt. Men förändringen som vi pratar om, den går mycket djupare än samhällsvärderingar. Och Gud vill förvandla hela personen på djupet. Som Paulus skrev i kapitel 12, vers 1. Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer. Det är Guds barmhärtighet. Alltså han har tidigare beskrivit hur alla människor är syndare. Vi satte den egna viljan först, som att vi var Gud, i centrum av universum. Men Gud har så stor barmhärtighet. Och genom Jesu död på korset så får vi förlåtelse för det. Och vi får även ett nytt liv och kraft att kämpa emot synden. Om att leva för rättfärdighet. Kristens tro ska göra all skillnad i världen. Men Paulus fortsätter. Anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Men det kristna livet går ut på att förvandla sinnet. Att förstå sanningen om vem Gud är. Hans kärlek, hans rättfärdighet. Inte minst förstå hans barmhärtighet. Som Paulus lyfte här. Men då kommer vi leva annorlunda. Vi lever enligt sanningen. Men inte annorlunda för sakens skull. Utan annorlunda för att vi är fria från synd. Det som kommer så naturligt för människan, det vänder vi oss ifrån. Och i dagens text så ser vi det här nya livet uppmålat för oss. I verkad färg, kraftig, omfattande förändring som behagar Gud och som visar hans godhet för andra. Men jag vill att du ska längta efter det här livet. Det ser många spår av det. Men min bön är att vi ska längta mer och mer efter att spegla Gud i våra liv, spegla evangeliet. Så är du kristen eller inte, sök Jesus. Låt inte kristendomen förbli en teori. Utan sök den fullständiga förvandlingen som han gör. Vi ska läsa från Romarbrevet 12, vers 9 till 21. Där står det så här. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. och glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer dig. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med de som är glada. Gråt med de som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor, så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds fred. Det står i skrivet, min är hämnden. Jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Amen. Låt mig be. Och Herre, vi tackar dig för din godhet till oss. Allt som du ger oss i din skapelse, och speciellt för din nåd i evangeliet. Tack för Jesus, andens syndfrue, men som har offrat sig för oss. Tack att vi kan komma till dig genom honom och få förlåtelse för synden. Och tack att du leder oss bort från ett syndigt liv och in i ett liv fylld av kärlek, Herre. Jag ber, Herre, att du nu idag ska tala till oss, forma oss. Hjälp oss att verkställa det liv du kallar oss till. Och du blir upphöjd bland oss i vår kärlek till varandra, i vår kärlek till världen. Och vi visar vår kärlek till dig. Fyll oss med din ande, vi ber i Jesu namn. Amen. Jag får erkänna, det här är första gången jag har övervägt att ha en 21 punkters predikan. En på varje put. Det var mycket där i texten. Men om vi lever detta liv, tänk vilken underbar gemenskap det här blir. Och tänk hur Gud äras och behagas när vi speglar hans godhet. Och ett ord dominerar i den här texten. Kärlek. Alltså den första punkten från vers 9-16. Överlåt dig till kärlek. Överlåt dig till kärlek. Det enda lämpliga är för den som har satt sitt hopp till Jesu kärlek. Att älska. Och det omfattar hela livet, som vi kommer se. Den kärlek sätter Gud i centrum. Han är den högsta goda. Och den sätter andra före än själv. Man ger sig själv för andras goda. Man tänker på andras behov. Att vi kan offra för dem. Och på alla sätt. Kärlek är riktningen för kristen etik, kristna handlingar. Så vi börjar med en slags rubrik för stycket. Älska varandra uppriktigt. Uppriktig kärlek. Alltså inte bara yttre handlingar, för det är så man ska bete sig. Inte med baktankar att man ska få någonting tillbaka. Men älska varandra uppriktigt. Att jag vill ditt bästa från djupet av min hjärta. Men har du det inre drivet, den önskan att se gott för andra människor, att göra gott för andra människor? Jag tror den huvudsakliga tillämpningen från idag är att ta hem den här texten och kultivera ett sånt hjärta. Kolla igenom instruktionerna, tänk på dina bröder och systrar i församlingen och se på hur Gud har älskat oss. Han som inte skonade sin egen son. Och kärleken är mer än allmän välvilja. Gud är det högsta goda. Och kärlek riktas först till honom och riktar andra människor mot honom. Så Paulus fortsätter. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Det är aldrig kärleksfullt för oss att bejaka det onda. Men vi ska inte ursäkta ondska. Vi ska inte förminska det med humor. Men vi ska vara förskräckta över synd. Och inte minst egen synd. Där kan vi alla börja. Om vi avskyr i onda rum, kan vi också bekänna synd för varandra. Jag vill ha hjälp, jag vill att du ber för mig. Jag vill komma bort från den här synden som jag kämpar med. Och om vi älskar varandra uppriktigt så behöver vi inte vara rädda att bekänna synd för varandra. Att den andra kan lyssna, be. Och komma med ord av tröst, inte ursäkta eller förminska synden. Men uppmuntra med ord om Guds nåd. Avsky det onda. Och håll fast vid det goda. Vi avsky det onda. För att vi har det goda, vi har Gud. Vi håller fast vid honom och allt som han säger är gott. Men så vi vill uppmuntra, hedra dygder som Gud framhåller i sitt ord. Det som beskyddar människor. Det som hjälper människor att blomstra. Det som riktar oss till Gud. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Att kärlek är mer än vag välvilja. Det är till och med så att vi har, man kan säga, en plikt mot varandra. Vi älskar varandra. Men en tillgivenhet. Jag ger mig till dig. Jag är inte fri att inte bry mig. Men jag måste bry mig. Men det är inte av tvång. Utan det är innerligt. Det växer ur evangeliet, kommer inifrån när vi tänker på våra dyrbara, blodköpta syskon. Låt det föra en djup innerlig värme hos oss emellan. En innerlig värme, men inte så innerlig att den inte syns. Utan överträffa varandra i ömsesidig aktning. Det är det offentliga uttrycket. Vi vill uttala oss, hedra varandra. Det har så lätt att vara negativa vissa av oss. Jag märker själv, jag har vad vår pastor Daniel kallar för ingenjörskärnan. Så ser jag något bra, ja men det är lugnt, jag behöver inte säga någonting. Där ser jag något dåligt, då öppnar jag munnen. Det är så lätt att uttrycka kritik. Man känner behovet så konkret. Men tvärtom ska det vara ömsesidig aktning. Vi må överträffa varandra. Vi ska tävla om det. Den enda äran vi ska sträva efter är att vara bäst och att upphöja andra. Det finns mycket som är fel här i världen. Mycket som är fel på oss. Men tänk på hur Gud har hedrat oss syndare. Men vi ska inte vara naiva. Men Gud har kallat oss för sina barn. Då har vi ingen ursäkt. Låt oss visa aktning i vårt tal. Se det goda som Gud gör i andra. Och sätt ord på det. Låt inte bara gå förbi, sätt ord på det. Hela livet utgivet i kärlek. Och speciellt då i vårt tal. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Och sen vers 11. De handlar om vår iver för Gud. Att vi är ivriga, beredda att ta initiativ. Men var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Älskar vi Herren så försöker vi inte göra minsta möjliga. Men vi är hängivna, vi vill tjäna honom, söka möjligheter. Men hur lätt är det att inte orka? Att ligga och scrolla i mobilen istället för att vad som helst egentligen, allt vore bättre än det. De skriver ett sms med samma mobil men frågar om hur kan jag be för dig? Eller begrundar Gud, samtala med någon för hans skull. Efter gudstjänsten kommer det finnas möjligheter att skriva upp sig på tiden som tjänar här på gudstjänsterna. Typ städ, musik, tolkning och så vidare. Jag hoppas att vi ska vara ivriga att tjäna. Tjäna han som först tjänade oss. Och inte bara i församlingen. Förresten ser vi vår tid ofta att göra ingenting. Vi kan ha det så bekvämt här i Sverige. Men nej, i allt vill vi tjäna Herren i bön, i att tala för honom och andra, i att tjäna andra. Att vara ivriga för honom. Och så ha sinnet riktat mot honom. Vers 12. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hopp är en så viktig del av det förnyade sinnet. Det är evangeliet vart vi är på väg. Vi kan vara glada, uppriktigt glada varje dag. För det som lovas oss är så bra. Vi har evigt liv med Gud som väntar oss. Det borde göra oss glada. Tacksamhet. Det är en andlig disciplin. Tänk på hoppet. Tacka Gud för det. Dagligen vid morgonbönen. Eller hitta en tid. Ta tag i glädjen som är vår Kristus. Tacka Gud för det. Och då kan vi lida med tålamod. Då ber vi ofta och med hopp. Och bön är också ett väldigt bra mått på vår kärlek till andra. Ja, du ber för andra i församlingen när ingen annan än Gud hör dig. Men det är ett bra test om vi älskar varandra. Så försumma inte den underbara förmånen att bära dina älskade syskon inför din far i bön. Som inte har vanan, gör en lista och be igenom. Det finns appar där man kan ha en lista med människor man ber för. Vår tid, våra böner, allt för Herren. Och så kommer vi till våra ägodelar och våra hem. Han säger hjälp de heliga med vad de behöver. Och här ordet hjälp i grekiskan har att göra med gemenskap, delaktighet. Dina behov är mina behov. När föräldrar ser sitt barns behov, då säger de inte att det är hans problem, han får lösa det. Nej, de äger behovet, för de är en familjeenhet. Och på samma sätt bland oss, äg behoven. Äg dem mer än dina ägodelar. Om vi faktiskt tror som vers 4 säger, att vi är en kropp här. Att var investerad i lösningen. Men då måste vi också känna varandra tillräckligt väl. Att vi känner till behoven. Det är därför det är viktigt att ge sig till en församling. Så att man kan ha den här djupa gemenskapen. Om du inte har så nära relationer, ändra på. Bjud ut någon på lunch. Eller idag har vi lunch här tillsammans. Så bjud ut någon på middag. Eller träffa dem under veckan. Gå med i en hemgrupp. Men vi måste ha den här relationen där vi kan dela med varandra. Och så måste vi vara ödmjuka noga. Att kunna berätta när vi har behov. Ja, ta hand om varandras behov. Alltså det är inte bara ägodelar. Kärleken behöver. När våra hem ska brukas för andra. Var ivriga att visa gästfrihet. Men gästfrihet i grekiskan är philoxenia. Det är grundbetydelsen kärlek till främlingar. Och runt middagsbordet så kan främlingar bli gäster. Och gäster bli vänner. Och det innebar ofta till exempel i gamla testamentet att ta emot människor på resa. I gamla testamentet ser vi en familj som tar emot profeten Elia. Och de bygger ut huset så han kan ha ett eget rum. Han kan komma ofta. Och var ivriga, säger Paulus. Gör det helhjärtat. Jag minns att jag var på resa en gång. Det här var i Sverige. Och det här var när jag var singel. Och ett gift par lämnade sitt rum åt mig. Så jag kunde sova. Jag vet inte var de sov. Det var soffan, gatan, någonstans. Jag blev lite obekväm med den graden av gästfrihet. Men kärleken får kosta. Jag säger inte att ni måste göra på det viset. Men frikostigt. Och jag vill säga speciellt till er män som är singlar. Bli inte missmodiga för att din bästa rätt är pizza i mikrovågsen. Eller för att det finns mögel över hela studentboendet. Nej, vad är gästfrida? Bjud hem någon ändå. Det är kärleken de känner. Mark Dever, en pastor i USA, har sagt kriterierna för succé för en singelman när det gäller gästfrihet är att ingen får matförgiftning. Så den standarden är här. Så det är inte missmodig, utan det är kärleken, värmen som strålar ut från oss. Eller kanske hjälpa någon annan. Erbjuder att hjälpa en familj att laga mat. Vi kan också visa gästfrihet tillsammans som en kropp. Jag menar, här Gud gäller även mitt hem. Är inte för mig. Den är Herrens. Den välkomnar varandra. Särskilt nya som kommer till församlingen. Eller som kommer till ditt bostadsområde. Och ansvaret ligger hos de som är etablerade. Att initiera och välkomna. Jag älskar att röra dig emot främlingen. Det är vi som har ansvaret. Men de ska inte behöva välkomna sig själva. Och det gäller, jag tror, även om du är från ett annat land. Har du gått här ett par år, har jobb och bostad, då är du göteborgare. Men det är vi som har ansvaret. Min fru Katten, han var på SFI. Läraren frågade klassen: hur många av er har en svensk vän som ni kan öva svenska med? Och bara Katten räckte upp handen. Jag tror det är en av de stora synderna faktiskt i Sverige, vår passivitet gentemot främlingar. Det finns en berättelse i Domarboken där mycket illa händer, men det börjar med att en man kommer till en stad och ingen tar emot honom, förutom en främling. Och vi har en annan synd att bekänna sig ibland, där vi bekänner vi har, inte, vi har gjort det vi inte borde ha gjort, och vi har lämnat ogjort det vi borde ha gjort. Att vi har ett ansvar att inte vara passiva. Men var den första som bjuder hem den nya församlingen. Och jag ser några nya ansikten här. Så då får ni tävla vem som ska vara först idag. Var den första som erbjuder en såplats när det är konferens i Göteborg och andra kristna kommer. Och underskatta inte hur Herren kan använda middagsbordet för evangeliet. Välkomna flyktingar. Välkomna nyinflyttade. Bygg broar till de som ännu inte känner Gud. Var ivriga att visa gästfrihet. Vers 14 kommer vi till i nästa punkt. Det står mer om det längre fram. Och så vers 15, våra känslor. Den kärlek innebär att vi identifierar oss med andra. Att vi vågar komma nära och dela livets glädje och smärta. Han skriver: glädje med de som är glada, gråt med de som gråter. Här finns ingen avundsjuka över andras glädje. Ingen likgiltighet inför andras lidande. Och det är inte endast bara i församlingen som det gäller. Vers 14 handlar om de som förföljer kristna. Så vers 15 också är allmänt. Glädje med era kollegor, med era grannar. Gråt med dem. Och med er släkt, med andra som ni känner. Människor som Gud har skapat och satt i ditt liv. Men ta tiden att lära känna. Få veta vad som pågår i deras liv. Och dela deras glädje och smärta. Gud älskar oss medan vi ännu var syndare. Så ingen ska vara bortom vår kärlek. Och särskilt inte de som står oss nära. Och så speciellt inom församlingen, vi som är en kropp. Genom evangeliet kultiverar vi en djup identifikation med de andra medlemmarna. Jag tänker på att ögonen gråter inte bara för sin egen smärta. Och återigen så är ett barn en så central del i vår tillgivenhet till varandra. Man ofta tänker på och ber för varandra. Jag investerar i hur det går. Så låt inte gå en dag då du inte ber för någon annan i församlingen, förutom din familj. Tänk på att be för minst en annan medlem varje dag. Det är en bra vana. Så att vi tänker på dem, du bryr oss om dem. Och tacka för andras glädjeämnen. Alltså tänk på hur glada du blir om vi delar glädjeämnen från 500 personer. Det är en lifehack. Det är disciplinera ditt hjärta, så när du hör om andras glädje, njut av dem. Njut av det goda som Gud gör. Och relationer återigen så viktiga. Att du pratar med varandra. Ta initiativet. Berätta om tacksägelseämnet. Ta initiativet att dela det som är smärtsamt. Vi ska vara eniga i hjärtat. Och så eniga till sinnet. Alltså, var eniga med varandra. Och det är inte att vi alltid tycker och tänker samma sak. Men att vi har ödmjukheten att enas. Om att prata igenom olikheten med respekt och kärlek. Och att vi har församlingens enhet som ett mål högre än våra egna preferenser, våra egna åsikter. Och det här ödmjuka sinnet tar sig uttryck. Tänk inte på det som är högt, utan håll dig till det enkla, eller de enkla, som fondkonten har som översättning. Var inte för bra för vissa personer. Tänk om Gud hade behandlat dig så. Men gör som Jesus, sök ut de fattiga, de lågt ansedda, de som är utanför. Vandra med dem. Och så var inte självkloka. Eller som nu Bibeln översätter det. Tro inte att ni vet allt. Arrogans är så opassande för de som är frälsta av nåd. Av Guds nåd. Ett förnyat sinne vet att Gud är allvetande. Jag är inte det. Alltså var snabb till att lyssna. Försök att förstå. Det gäller oss emellan inom församlingen. Vi har olika bakgrund. Olika sätt att göra och tänka. Jag dömer inte ut andra. Man tar tid att ställa frågor. Lyssna, förstå. Och det gäller oss som församling gentemot andra församlingar. Och även världen utanför. Men det är klart man ska hålla fast i sanningen. Men när vi tror att vi har inget att lära oss, då är vi självkloka. Då behöver vi omvända oss. Så hela livet så omfattas av detta. Givet för Gud. Ödmjukt i kärlek till andra människor. Överlåt dig till kärlek i kropp och själ. I sinne och hjärta. I vad du äger och gör. Vad du tänker, känner och säger. Överlåt dig till kärlek. Vilket underbart liv det kallas till. Och så det andra här från dagens text. Det är egentligen bara en förstärkning av det första. Överlåt dig till kärlek. Även i mötet med ondska. Även i mötet med ondska. Överlåt dig till kärlek. Och det är en utmaning, särskilt för oss som betonar Guds rättvisa. Att vi ser så tydligt att det finns rätt och det finns fel. Att vi ska stå fast i sanningen. Och det stämmer. Men det finns också en mildhet. Och en värme i evangeliet. Som det kallas till. Och den är inte valfri. Om Gud endast var rättvis, så hade vi inte haft något evangelium. Han är barmhärtig. Och i Jesu korsfästelse så förenas Guds rättvisa och barmhärtighet fullkomligt. Där synden straffas och syndaren går fri, förlåten. Och det är vårt stora hopp. Och det förändrar allt när vi möter ondska. För vi ser hur Gud mötte ondska. Ja, han mötte din. Med barmhärtighet. Alltså, tänk på det när vi kommer till vers 17. Löna inte ont med ont. Det är i mötet med ondska som vår tålamod snabbt kan vända. Och hungern efter rättvisa är mycket stark. Och särskilt om det är rättvisa för mig. Och man kan undra, är det inte rätt att stå emot? Är det inte vårt plikt att bemöta ondska? Ja, vi ska bemöta det. Men inte med ont. Kapitlet slutar. Låt dig inte besegras av det onda. Utan besegra det onda med det goda. Ja, om vi lärar ont med ont så har vi förlorat. Vi ger segern till Satan. Besegra det onda med det goda. Det kan vara rätt att försvara familj eller land med våld i extrema situationer. Men nu tänker vi på det vardagliga. Då är vi så ofta frestas till att strida för oss själva, för våra rättigheter. För vårt rykte. Och det gäller det Paulus säger. Löna inte ont med ont. Och kärleken går längre. Han fortsätter. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Detta särskilt när någon gör orätt mot mig. Kan du visa upp det som är gott. Och det är inför alla människor. Inte bara det kristna tycker det är rätt. Inte bara de som har samma politiska uppfattning som den. Att vi ska anpassa oss till samhället. Missförstå mig rätt nu. Det handlar inte om kompromiss. Här är det evangeliet som styr. Men evangeliet påbjuder oss att visa upp Guds godhet även på ett sätt som andra människor förstår. Så till exempel hur heder kommuniceras. Det beror väldigt mycket på kultur. Då måste vi förstå vår omvärld. Gällande språk, vi ska uttrycka oss med ord och uttryck som uppfattas heligt av andra. Samhället har vissa värderingar som är speciellt viktiga. Och vi vill inte kränka mot det i onödan. Jag tänker på här i Sverige, miljö, jämställdhet. Vi vill inte i onödan väcka anstöt. Och självklart finns gränser, vi ska inte ljuga. Eller synda. Men tänk på det som är gott i alla människors ögon. Eller som Paulus skriver i första Korintherbrevet 9. För alla har jag blivit allt. För att i alla fall frälsa någon. Ja, vi vill kunna nå fram till människor. Vi vill inte sätta upp barriärer. Vi vill att de ska förstå evangeliet. Och på liknande sätt, vers 18. Håll fred med alla människor. Så långt det är möjligt och beror på er. Ja, det här är en bra vers att ha med sig. När de går före dig i kön. Ja, så långt det är möjligt. Men även när någon uttrycker sig otrevligt. Och när de verkligen gör fel mot dig. Håll fred. Så långt du kan. Bråka inte med grannen. Ja, sök Gud. Och på internet nu för tiden sprids mer robusta, militanta varianter av kristendom. Alltså gärna provocera mot muslimer eller provocera mot sekulära värderingar. Hör till rättavisningen om det skulle lockas av något sådant. De låter starka, men de är svaga. Låt oss inte falla för frestelsen och besegras av det onda. Håll fred så långt det är möjligt och beror på er. Och så kommer Paulus till när man verkligen har lidit någon ondska. Någon har gjort orätt mot dig. Hämnas inte mina älskade. Utan ge rum för Guds fred. Det står ju skrivet, min är händen. Jag ska utkräva den, säger Herren. Det är kristet att tro på rättvisa. Och vi kan lita på Gud, den fullkomliga domaren. Allvetande och rättvis. Han har inte glömt ditt lidande. Och hämnden är hans, inte vår. Det var snabbt vi vill se rättvisa. Jag ska minsann säga något. Men det måste göra något. De ska ångra att de gjorde så. Men vad lite tålamod vi har. Vad lite tro. Tror vi inte på en domedag? Om Herren ska döma varje handling. Han har sett din smärta. Men vadå, ska vi vara helt passiva och göra ingenting? Nej, inte alls, vi ska agera. Paulus fortsätter med, om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör det i det. Samlar du klödande kol på hans huvud. Och ett sidospår här, men för de som vill sätta Jesus och Paulus emot varandra, istället att försöka finna en motsättning där. Men Jesus är kanske mest känd på att älska din nästa som dig själv, älska dina fiender. Och vad är det Paulus lär i sitt största, mest kända brev? Det kristna livet, älska din nästa som dig själv, älska dina fiender. Så ingen motsättning där. Att vi har gått mot dem och låt Herren döma. Och att samla glödande kol på deras huvud. Möjligen att det goda du gör ökar skulden. Så att de får en strängare dom. Men jag tror förhoppningen att det goda vi gör, alltså skam, att det är det som kolen är. Alltså skam över personen här och nu, så att de omvänder sig. Vore det inte bättre om deras synd täcktes av Jesu blod? Precis som Gud har gjort med din. Romarbrevet 5:8. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Han mötte din ondska med barmhärtighet. Kan du göra samma? Besegra det onda med det goda. Det var lättare sagt än gjort. Men det är livet vi kallas till i Jesus. Och kan vi möta ondska med kärlek? Det borde det första att älska varandra vara lättare. Överlåt dig till kärlek. Självutgivande kärlek till Gud och till människor. Låt det inte vara en teori. Som är intresserade. Jag kan berätta att Dr. Heimlich han lyckades med sin manöver. Hur kommer det bli med oss? Romarriket ska ha sagt om de tidiga kristna. Se hur de älskar varandra. Och så var det en hednisk kejsare som tyckte om det. Han klagade att det var svårt för hedningar att motarbeta kristendom. För han sa, de tar inte bara hand om sina egna fattiga, de tar hand om våra. Men bröder och systrar, låt oss ge oss till konkret, aktiv, praktisk tro. Ta initiativet, var inte passiv. Och låt möjligheten gå förbi, eller vänta tills den kommer till dig. Ge av dig själv, dina krafter, dina resurser för andra. Så sök ut sätt att välsigna andra. Och även motståndare. För det var precis så Gud bemötte dig. Och tänk vad Guds härlighet kan synas. Tänk vilken välsignelse var oss. Och tänk vad gott om det tar vara på tiden och relationerna som Gud har gett oss. Tänk på Jesus när han tvättar sina lärjungars fötter. När han tvättar Judas fötter. När han lyfter bjälken han ska korsfästas på. Därför uppmanar jag er bröder. Det är Guds barmhärtighet. Att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Älska varandra uppriktigt. Amen. Herre, vi tackar dig att du är god och du kallar oss till ett gott liv. Herre, ge oss styrka att leva det. Tack att din ande bor i oss, att du hjälper oss och helgar oss. Vi ber att du ska göra det än mer. Att kärleken ska bli så synlig, att människor ska se att vi är dina lärjungar. Vi ber att det ska bli till stor välsignelse, mer och mer välsignelse för varandra och för världen omkring oss. Må det behaga dig, vår frälsare och fader. Amen.